Välkommen till del 3 om boken Die with Zero. I varje del så har vi brutit ner 3 kapitel och det här är den tredje delen med kapitel 7-9. Plus i slutet ska jag berätta hur boken konkret har förändrat mitt liv extremt mycket under det här året. Så vi tar och drar igång. Kapitel nummer 7 heter Start to Time Bucket Your Life. Och regeln för det här kapitlet är Think of your life as distinct seasons. Och det här kapitlet inleds med en berättelse om att Bill sitter och tittar på filmen Heffaklumpen med sina döttrar. Det här gjorde han då när de var små. Det var favoritfilmen, men en dag när Bill föreslog att de skulle titta på filmen så ville hans barn inte längre titta på den. De var för stora för att se på filmen nu helt enkelt. Och det här tog väldigt hårt på Bill. Han insåg att tiden var förbi där hans döttrar ville kolla på Heffaklumpen med honom. Och så här ser det ut för oss alla. Vi har olika faser i livet som någon gång dör ut. Någon gång är den sista gången du spelar fotboll, tränar handboll, ser på en film med dina barn, ser en person för sista gången i ditt liv. Det finns olika faser i våra liv och de dör alla ut någon gång. Och grejen med det här är att det finns inget tydligt sista datum, utan alla sådana här saker försvinner utan ett tydligt slut på förhand. Så Bill skriver: The day I die and the day I stop being able to enjoy certain experiences are two distinctly different dates. And this is true for everyone. Exempelvis att du känner inte ånger i ditt liv för festerna du missat som tonåring vid slutet av ditt liv, utan du känner ånger när du inser att din festfas är över. För olika faser i ditt liv dör hela tiden. Och Bill bygger vidare på det här konceptet genom att introducera time bucket. För bucket list har du säkert hört om, man ska skriva upp allting man vill göra innan man dör. Men ingen tänker på en viktig ingrediens som Bill nämner många gånger i boken, vilket är timing. Timing spelar jättestor roll. Så idén med det här är att du staplar upp åren du har framför till förutspå om du bor i Sverige, ish 80 år är förväntad livslängd, men om det är så att du har andra hälsoproblem, sjukdomar, så formar du utifrån vad du tror du kan leva. Så delar han in det i 5-10 års intervaller och alla upplevelser du kan tänkas rimligtvis ha i varje åldersspann. Och då ska du först tänka utifrån din hälsa och din tid. Vad är rimligt att kunna uppnå i varje tidsspann och varje fas i livet? Och du kanske tänker att måste jag tänka på pengar också, ekonomi? Jo, men det kommer i nästa kapitel. Så här ska man bara köra. Du ska liksom ta, om du har en bucket list, och så ska du göra om den till att tidsbestämma den också. För det är väldigt viktigt. Du kan ju inte hoppa fallskärm när du är 90 år kanske. Och det måste man ta i antagande. För annars kommer du kanske ångra när du är 70 år att fan, varför har jag inte hoppat fallskärm än? Och då har du redan missat den chansen. Fast du kan ha tiden och pengarna till det. Men du har inte hälsan med dig. Så det är därför det är viktigt att tidsbestämma allt sånt här. Och Bill argumenterar för att om pengar inte var en begränsning så skulle majoriteten av våra upplevelser infalla mellan 20-30 år. Eftersom det är då vi får ut optimalt värde av dem, eftersom vi har som bäst fysisk förmåga. Men i verkligheten, eftersom pengar är en viktig komponent i det här, så sker de flesta upplevelserna runt medelåldern 40-45 där ish. Som är en graf här också som visar. Rekommendationerna utifrån det här kapitlet är: ifall en time bucket för hela ditt liv känns överväldigande, så gör 3 olika buckets med 10 år för varje. Och du kan alltid lägga till mer i dina buckets efterhand. Kom ihåg att göra det långt innan ålder och hälsa blir en stor faktor bara. Ifall du har barn, tänk på din Heffaklumpen moment, saker du gillar att göra tillsammans. Vilken upplevelse vill du ha med de närmsta 1-2 åren, före den fasen är slut i ditt liv och deras? Och där vill jag också lägga till att du kan ju vända på det också, om det är så att du likt mig, du har inga egna barn, men du har kanske föräldrar som lever. Så kan du ju tänka, vilka upplevelser skulle du vilja ha med dina föräldrar igen innan den fasen är slut i era liv? Och då kan det ju vara vad du själv skulle tycka är intressant och roligt, men kanske också dina föräldrars fysiska förmåga som kanske börjar bli en större faktor för vad ni kan göra tillsammans. Kapitel nummer 8, Know Your Peak. Alltså när du toppar. The top, king of the hill liksom. Regeln för kapitlet är Know when to stop growing your wealth. Bill drömde om att ha en jättestor fest med sina bästa vänner och mamma. Pappan kunde tyvärr inte delta i den här tänkta festen eftersom han var rörelsehindrad vid tillfället. Och det här behövde ske innan det var för sent. Och drömplatsen var den karibiska ön Sankt Barts där han hade haft sin smekmånad. Och det skulle vara en veckas fest med hans favoritpersoner på en favoritplats. Och det bästa tillfället insåg han var hans 45-årsdag. När han fyllde 45, för han ville inte vänta till 50, för det innebar en stor risk att hans mammas hälsa kanske hade försämrats och att vännerna inte gick att samla, för vem vet var de var i sina liv då. Så det var nu eller aldrig. Festen skulle vara en stor kostnad för Bill som insåg att han skulle börja betala flygbiljetter för majoriteten av gästerna samt hyra alla rum i ett lyxhotell, 22 stycken rum, samt några extra i det närliggande hotellet. Därtill aktiviteter, mat och en privatkonsert ville Bill ordna. Och festen skulle kosta en stor del av Bills tillgängliga pengar som inte var uppknutit i investeringar. Så det uppstod en psykologisk block att spendera så mycket pengar. Och nu låter det här kanske crazy. Som jag nämnde i första delen, Bill är en miljonär, uppskattat net worth på 60 miljoner dollar. Men oavsett, som Bill skriver, we all face some version of this question whenever we consider a major purchase. Så det handlar inte om att det här är stort och extravagant, låter helt crazy för mig också, som det kanske gör för dig. Utan det handlar om att vi alla ställs inför det här psykologiska blocken som Bill upplever kring sin fest. Men efter att ha bemött då hans mentala spöken så övertygade han sig själv att köra på det här. Det var nu eller aldrig. Och under resan så tänkte han, this might just be what heaven looks like. För var han än vände sig så såg han personer han älskar, han såg hans mamma ha det jättetrevligt. Så det var minnen för livet och himlen på sätt och vis. Och Bill menar att delayed gratification, som vi nämnde innan, att kunna skjuta på saker för att få belöning senare, det är viktigt och bra, men endast till en viss punkt. För det är lätt att köra hjärnet och aldrig börja njuta av vad man har skapat. Med den här festen så tog Bill det aktiva beslutet att vara okej med att en del av hans rikedom gick åt för att genomföra en stor dröm. Så oavsett summa ställs samtliga inför liknande beslut. Och som sagt, Die With Zero heter boken, men det är inte så att vi ska vara dumtristiga för det, utan vi ska såklart ha tillräckligt för att leva. Så, var ansvarsfull, var säker på att ha tillräckligt för att leva. Bills förslag på en formula, det finns många olika formler för att räkna fram hur mycket man behöver i framtiden. Det är survival threshold kallar han det för. Så det är 0,7 gånger hur mycket kostnader har på ett år gånger antal år du har kvar att leva. Och Bill räknar med att pengarna investeras. Det finns ju 4%-regeln också som är väldigt populär inom FIRE-communityn. Financial Independence Retire Early. Så det finns ju olika varianter på det här. Men vi ska alltså inte vara dumdristiga, utan vi ska verkligen räkna på hur mycket behöver jag för att överleva. Vilket hjälper oss att kunna ta sådana här stora beslut som Bill gjorde med festen på den karibiska ön. Och här har vi en helt ny sak för mig som Bill introducerar. Din peak, det är ett datum, inte en siffra. För det är lätt att tro, sätta upp ett ekonomiskt mål, när jag når så här många miljoner, bla bla bla, då ska jag pensionera mig. Men Bill menar att eftersom det är så viktigt med din fysiska förmåga för vad du får ut av upplevelser, så bör det hellre vara ett datum och inte en mängd pengar som avgör när du ska börja spendera ner dina pengar aggressivt. Och då handlar det om din biologiska ålder, alltså hur din kropp faktiskt mår. Har du levt väldigt ohälsosamt så har du en högre biologisk ålder än när du då är född. Och har du levt väldigt hälsosamt så har du en lägre biologisk ålder än när du då föddes. För att fortsätta bygga på ett nästeg kommer nödvändigtvis inte ge dig större glädje av upplevelser eftersom det hänger ihop med din hälsa. För traditionsenligt, som den här grafen visar, så brukar vårt förmögenhet, den brukar fortsätta öka rakt upp ända tills 75-årsåldern. Utifrån boken så bör vi då optimalt börja spendera ner kring 45-60 års åldern för att kunna komma så nära noll som möjligt. Och Bill bemöter ännu en gång personer som älskar sitt jobb och inte vill sluta jobba. För då blir ju en bieffekt, om du kan vara egenföretagare till exempel, älskar det du gör, att du bygger ju bara på ditt näststeg, för pengarna rullar in som en effekt av att du förmodligen gillar ditt jobb och du är duktig på det. Vad då menar Bill, som han också rekommenderat till kompisar som har varit i den här situationen, att det finns säkert saker som du kan spendera dina pengar på för att förgylla ditt liv. Exempelvis, ge arv tidigare som han är inne på, donera pengar, men också att börja testa nya saker. Speciellt för egenföretagare vars jobb är hela livet, så har man kanske aldrig testat så mycket saker. Som vi är inne på tidigare del också. När du är ett barn testar du på olika sporter och olika saker du gillar, men det stannar ofta upp när man blir vuxen, så ge dig ut och våga testa saker. Och Bill menar att när vi tar in pengar i ekvationen för den här time bucket listen som vi gjorde, så kommer det bli som en bellkurva, vilket är en normalfördelningskurva, kan det också kallas för. Och det är helt enkelt, inom statistiken är väldigt vanlig, jag tror på en bild på den här, majoriteten av utfallen tenderar att vara i mitten och så blir det smalare och smalare ut längs kanterna. Och så kommer det också se ut om vi säger att det är dina upplevelser utifrån hälsa, tid och ekonomi. Då det kommer majoriteten av dina upplevelser runt medelåldern, och som han är inne på då, börjar spendera ner aggressivt 45-60. Det viktiga att tänka på om vi använder den här liknelsen är att skjut inte för långt till höger, eftersom då får du en nedsatt hälsa som gör att du kanske inte kan göra många av sakerna du vill göra. Till exempel att gå på en teater och inte höra skådespelarna är rätt kast om du har så dålig hörsel. Så se till att skjut inte sakerna för långt till höger bara på den här då bellkurvan eller normalfördelningskurvan. För optimalt, som Bill är inne på, skulle ju de majoriteten av upplevelserna ligga i början av livet, för det är då vi har som bäst fysisk förmåga att maximera värdet av upplevelser. Men så ser det inte ut, eftersom ekonomi är en viktig faktor för att kunna göra saker. Och en poängtering här är ju att gör om din time bucket såklart när ditt liv förändras. Sakerna du vill göra förändras, och det är bra att uppdatera dem konsekvent också, så att du inte kör platten i mattan och jagar saker och går på upplevelser som du inte tycker är kul längre. Speciellt viktigt att göra om den ifall det är så att du börjar närma din peak då i datumet vi pratar om, 45-60 års spannet. För fram tills dess har kanske familj och jobb varit fokuset i ditt liv, och därför kan det vara lätt så att du kanske glömt bort vad du verkligen gillar att göra i livet, som förgyller din vardag kopplat till upplevelser annat, för det har varit andra saker som har varit huvudfokuset i ditt liv. Så speciellt i den åldern är det extra viktigt att göra om sin time bucket. Rekommendationer från det här kapitlet är: räkna ut din årliga survival cost, den här formeln att prata om hur mycket pengar du behöver, baserat på vad du planerar att leva som pensionär. Ta alla tester för att få information om din biologiska ålder och dödlighet för att förstå din status och potentiella nedgång. Och som sagt, döden, läskig sak vi gärna inte pratar om, men ger ofta oss en bra push och en wake-up call för hur det verkligen ser ut, och gör att du får mindre ånger i slutet av livet. Tredje rekommendationen för kapitlet: given din hälsa, tänk ut när din njutning och aktiviteter börjar avta tydligt och hur dessa aktiviteter kommer påverkas av det. Med det så går vi in på kapitel nummer 9. Be bold, not foolish. Sista kapitlet för boken. Regeln för kapitlet är: take your biggest risks when you have little to lose. Tesen för det här kapitlet är: ta risk när du inte har något att förlora. Asymmetrisk risk-reward. Och när något är symmetriskt så betyder det att det spegelvänt ser likadant ut. Vi har liksom lika stora sidor. Allting är symmetriskt. Men asymmetriskt kopplat till risk blir när risken du tar i förhållande till den stora uppsidan, reward, risken är så liten i förhållande till den stora uppsidan att det är värt att ta risken. Bill menar, vilket är logiskt också, ta fler risker när du är ung, likt att maximera erfarenheter. Och vissa risker är mindre smarta att ta när du blir äldre, för du har fler saker att vara ansvarig för. Familj, hus, andra åtaganden. Och Bill säger, vill du till exempel bli skådespelare i Hollywood, är du 20 år, så kör på. Men därefter, när du börjar komma upp mot 30-årsåldern, kanske det börjar bli mer tveksamt om det är ett så smart beslut. Men det generella rådet är: don't wait, do the bold thing now rather than in retirement, because the go-go years are very short. The go-go years är de här golden years som man pratar om. Så oavsett var du i livet, gör det nu, vänta inte till pensionen. Och ifall du redan är pensionerad så får man göra det bästa av situationen. Det finns alltid någonting du kan göra nu, men inte senare. Så oavsett var du i livet finns det alltid saker du bör göra nu, för det går inte att göra det senare i livet. Kapitlet fokuserar i stor del till personer 20-30 års åldern att våga ta de här stora riskerna som kan ge en sjukt hög avkastning. För äldre personer så rekommenderar Bill följande: att man måste vara modig nog för att spendera ner sina hårt förvärvade pengar till exempel. Och viktigt är då att studera din peak som vi pratade om i föregående kapitel. För han skriver: people are more afraid of running out of money than wasting their life, and that's got to switch. Your biggest fear ought to be wasting your life and time, not I'm going to have X number of dollars when I'm 80. Och där kan jag verkligen hålla med om. Alltså, vi har ju lite fel perspektiv. Såklart, fy fan vad jobbigt det skulle vara att vakna upp och ha noll dollar, kronor kvar på kontot. Men samtidigt, är det inte bättre än att vi går under den här rädslan så mycket att vi aldrig vågar spendera saker? För jag vet, till exempel i vårt hus här hos min mamma så har vi uppsatt: fyll inte livet med år, utan åren med liv. Och alltså, på något vis tycker jag det finns väldigt mycket sanning i det, att det handlar inte om hur länge du lever, det handlar ju om vad du fyller livet med till stor del. Och samtidigt, vi har så många skyddsnät runt omkring oss om det är så att du skulle spendera ner dig till noll. Du har ju släkt, familj, vänner, sen har du andra skydd, kommun, statliga, som kan hjälpa dig ifall det skulle gå riktigt illa, för du verkligen die with zero bokstavligen, för du spenderar ner pengarna då innan du också har dött. Så om du är en väldigt riskavärd person, vilket många av oss är, så ger Bill 3 rekommendationer. Oavsett beslut är det vanligtvis bättre att ta tidigare i livet när du har bättre risk-reward. Nummer 2. Underskatta inte kostnaden av passivitet. Tänk på livet du skulle ha ifall du tar action. Och nummer 3. Det är skillnad på låg risktolerans och gammal hederlig rädsla. Tänk igenom värsta scenariot följt samt risknäten som finns runt dig som familj, pension, statlig hjälp och så vidare. Rekommendationer för kapitlet, för att sammanfatta, är: identifiera möjligheter som du inte tar med liten risk. Kom alltid ihåg att det är bättre att ta risker när du är yngre än äldre. Nummer 2. Titta på rädslorna som håller dig tillbaka. Låt inte irrationella rädslor komma i din väg. Nummer 3. Inse att vid varje tillfälle har du ett val. Valen du gör reflekterar dina prioriteringar, så se till att göra valen medvetet. Och sammanfattningsvis för hela boken så avslutar Bill med att skriva att Die with Zero, som är titeln jag upprepat nu otroligt många gånger på boken. Hela tesen i boken, det är: an impossible task, a worthy goal. Vi vill ju som sagt inte dö med noll, men vi vill ju sträva mot att komma dit. För du kommer ju dö med x kronor på ditt konto, även om vi jobbar mot att dö med noll. För det är en omöjlig uppgift, men ett hedersamt mål att sikta mot. Och han skriver att by aiming to die with zero, you will forever change your autopilot focus from earning and saving and maximizing your wealth to living the best life you possibly can. Och det blir det sista från boken, för nu tänkte jag kort bara berätta hur den här boken har påverkat mig. Mitt största wake-up i boken var när Bill beskrev att personer som tenderar att spara för mycket och glömma bort andra saker. Och där då känner jag verkligen att wow, det är verkligen mig Bill pratar om, för det är så jag har gjort sen jag upptäckte börsen i 3:an på gymnasiet, så det är ju 3-4 år sedan nu. Så därför har 2023 blivit helt annorlunda. Balans, jätteviktigt mellan spara och leva, men om vi har en vågskål så hade jag ju bara sparat. Så för att balansera det, boom, så smällde jag ju iväg extremt mycket pengar under början av det här året. Jag har varit i Frankrike, pluggat utomlands på utbytesstudier. Bara det, högre kostnad jämfört med att jag bott hemma hittills i mitt liv. Men det som verkligen har förändrats är att jag har gjort sjukt många coola upplevelser under året. Jag ville åka till London, Så det gjorde jag med min syster Madicken. Vi kollade på fotboll på Emirates Stadium, kollade på Arsenal som var sjukt coolt. Vi besökte Madame Tussauds museum. Vi åt på en Michelin-restaurang som blev mycket dyrare än tänkt, men det var kul det också. Och vi var på Harry Potter World, där som är studion där Harry Potter-filmerna spelas in, som var helt sjukt, för jag tycker om Harry Potter så mycket. Och ja, vi gjorde så många fler coola grejer också, vilket var helt sjukt. Efter min utbytesstudie var klara så åkte jag till New York själv i 5 dagar, och det var också skitcoolt. Dels åka själv, prata med främlingar, lära känna olika personer och alla coola saker man fick se i New York. Så många filmer man sett, olika byggnader och annat som jag nu fick se in real life. Jag var vid finansdistrikten, så New York Stock Exchange. Tog en bild med Charging Bull som är en symbol för börsmarknaden. Jag gick på en rundtur om maffians historia i New York med en gubbe som heter Frank, som var, en riktig lirare. Alltså, så det är sådana sjuka minnen. Och jag såg The Harry Potter The Cursed Child på Broadway, vilket var jättekul. Det var så otroligt hur mycket coola effekter de kunde skapa trots att det inte var på film. Men det var som att det var magi med hela showen. Och därefter i USA, huvudanledningen var ju för att se Warren Buffett och Charlie Munger, Berkshire Hathaway, deras årsstämma. Det var så sjukt galet också. Jag fick hänga med Leonard i sista sekund där, som jag känner från unga aktiesparare. Träffa hans tyska vänner, men också Daniel, hans dotter och goa göteborgare Niklas. Det var sådana minnen. Till exempel när jag skulle åka hem därifrån så tog jag med 2 tanter från Nashville, Tennessee till flygplatsen för tåget näst sista hållplatsen. Då hade ingenjören tydligen jobbat så många timmar han fick enligt facket. Och då var vi redan 4 timmar sena. Och jag kände att det här kommer inte gå bra. Tantorna hörde att jag också ville dra därifrån. Tog med mig dem och de bara, God bless you. You tell your grandma they got a great grandson. Så alltså, den här boken fick mig verkligen att inse att jag behövde hitta balans. Och för min del så har det inneburit att spendera aggressivt på upplevelser det här året som jag inte ångrar någonting. Även om såklart sparare som jag är, så svider det väl att se hur mycket pengar det gått åt från sparkontot, men det är helt klart värt det. När det här avsnittet släpps så är jag ute och backpackar i 3 veckor med Elias som jag känner från Unga Aktiesparare i Europa. Så den här boken har verkligen fått mig att förändra mitt perspektiv på livet. Jag lär mig fortfarande från boken, tänker på idéer därifrån. Boken har verkligen varit livsförändrande för mig. Och som jag inledde den här podcastserien i 3 delar om boken. Vi pratar väldigt lite om ekonomi, sparande och investeringar i Sverige. Men jag skulle vilja påstå att vi pratar ännu mindre om hur vi verkligen spenderar våra pengar för att maximera nyttan av dem. Vilket Die With Zero har dratt igång min bana liksom för att bli bättre på det. Så med det sagt, stort tack för att du har lyssnat på den här serien. Om det är så att du bara har lyssnat på sista nu, rekommenderar jag dig såklart att lyssna på de 2 andra delarna också. Börja från början. Boken rekommenderar jag varmt ifall du vill lära dig ännu mer om Bill Perkins tankar. Som det sagt, stort tack för att du har lyssnat.